Podplay.
Den 13 juli 1984 är familjen Järvinen på väg mot Gällivare. Trots att klockan närmar sig 10 på kvällen är sommarnatten fortfarande ljus. Familjen är på semester och letar efter en tältplats nära vattnet för att kunna fiska. Vid en rastplats längs sjön Appijauri väljer de att svänga in. När de får syn på en utländsk registrerad bil en bit längre bort förstår de att de inte är ensamma om att ha valt just den här platsen som nattläger. Från bilen ser familjen ett tält längre bort. Ett nedrivet tält. Och Matti Järvinen, pappan i familjen, bestämmer sig för att undersöka saken närmare. Utanför tältet står ett gasolkök och på marken ligger en kastrull och en kaffepanna. Matti känner genast på sig att något är fel och går fram mot det nedrivna tältet och börjar försiktigt känna på tältduken för att se om det finns någon där inne. När han känner konturen av 5 fingrar ger han ifrån sig ett högt skrik och springer tillbaka till bilen. När polisen senare anländer till platsen och lyfter bort den nedrasade tältduken hittar de en man och en kvinna, brutalt knivmördade. En utredning tas vid och den ska komma att bli en av Sveriges genom tidernas största mordutredningar. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Sjön Appijauri är belägen i Gällivare kommun, Norrbotten. Det natursköna vildmarksliknande området är en populär plats för fiske och tältning. Hit kommer det holländska paret Marius och Janni Stegehuis torsdagen den 12 juli 1984 för att njuta av de vackra omgivningarna. Paret kom från staden Almelo i Nederländerna och hade varit gifta i 13 år. Och resan under sommaren 1984 hade planerats länge och väl. Innan de nådde rastplatsen vid Appijauri hade de besökt släktingar i Östergötland och rest genom både Finland och Norge. Efter ett kortare stopp för en bilreparation och ett besök i en närliggande nationalpark slog de slutligen läger vid sjön Appijauri torsdagen den 12 juli. Där reste de sitt blåa tält och i sin dagbok skrev Janni senare samma dag.
Kondensatorn var trasig, körde till Stora Sjöfallets nationalpark. Vacker omgivning, tog bilder, filmade renar och såg en hermelin efter vägen. Satte upp tältet klockan 4:30 på ett stycke skogsmark. Myggen försöker att plåga oss.
När det gäller varje polisen, lite mer än ett dygn senare, anländer till platsen har Janni och Marius blivit brutalt knivmördade i sitt tält. Den 14 juli börjar polisen sitt arbete med att säkra spår på platsen, men stöter genast på ett problem då ett kraftigt regn natten innan har förstört viktig bevisning. På marken utanför tältet hittas matlagningsutrustning samt en tom ölburk. Parets bil som är låst innehåller bland annat väskor och övrig utrustning. I framsätet finns en kikare, en ficklampa och en hatt. Den blodiga tältduken är full av hål, avsatta av ett vasst föremål, som om någon attackerat paret från utsidan av tältet. Och på platsen säkras även en avbruten filékniv. Paret som senare ska identifieras som den 33 år gamla Janni och den 39 år gamla Marius ligger i sina sovsäckar med kropparna vända mot varandra. Inne i tältet säkrar polisen en påse med 6 tomma starkölsburkar samt ett glas med några kvarlämnade droppar starkvin. Vid obduktionen visade det sig att Marius hade 0,6 promille alkohol i blodet medan Janni var helt nykter. Fynden tolkades omedelbart som en viktig indikation. Mängden alkohol tyder på att paret kan ha haft en gäst i tältet under kvällen. En obduktion ska senare konstatera att paret attackerats med ett 50-tal knivhugg, något som vittnar om ett besinningslöst våld. Polisen är konfunderad kring gärningsmannens motiv. Gällivare-polisen går ut och ber allmänheten om hjälp. De vädjar till människor som befunnit sig i området kring tiden för brottet att kontakta polisen om de sett något av intresse. De varnar även fjällturister och boende i området för den gärningsman som fortfarande är på fri fot. I senare förhör med familjen Järvinen framkommer en märklig detalj från kvällen. När de hade lämnat rastplatsen i Appijauri mötte de en cyklist längs vägen. De stannade bilen för att fråga om han visste var närmaste telefon fanns. Men mannen svarade på bruten svenska att han var tysk och inte kunde hjälpa dem. Denna mystiska cyklist skulle senare komma att bli en central figur i polisens sökande efter svar. Det ska senare visa sig att det är andra som har noterat den tyska mannen i området. Och efter att flera vittnen har kontaktat polisen och berättat om cyklisten som syns i trakten dagarna kring mordet, väljer polisen att ta in honom på förhör. När polisen slutligen lyckas lokalisera mannen står han i ett vattendrag och tvättar sig. Han verkar resa helt utan både pass och pengar. En av de få saker han bär med sig är en lokaltidning, och polisen noterar en uppslagen sida med en artikel om ett annat mordfall. Den västtyske turisten i 30-årsåldern berättar att han är en före detta boxare och murare som har cyklat hela vägen från Tyskland till Norrbotten. Här lever han nu under bar himmel, direkt av vad naturen ger. Polisen upplever mannen som oberäknelig och stundtals aggressiv. Hans beteende är djupt avvikande. Vid ett tillfälle upptäcker en förhörsledare att mannen har bajsat på golvet i förhörsrummet och smetat avföringen på väggarna. Trots att han stämmer in på gärningsmannaprofilen och snart slutar att samarbeta helt med utredarna ger nya vittnesuppgifter honom ett alibi för mordnatten. I brist på teknisk bevisning tvingas polisen släppa honom på fri fot. Samtidigt står det klart att ett flertal av parets tillhörigheter saknas, däribland Jannis handväska. Efter ett rikslarm hittar en privatperson väskan vid vägkanten, 2 mil väster om brottsplatsen. Inuti finns hennes pass, knivslida till det misstänkta mordvapnet och hennes dagbok. Genom dagboksanteckningarna kan polisen rekonstruera parets sista dagar och fastställa att mordet sannolikt skedde den 12 juli. Men trots det värdefulla fyndet leder spåren inte utredningen närmare en mördare. Gällivareborna ser sig ständigt om efter potentiella gärningsmän, och fjällturister undviker att tälta på avlägsna platser i rädsla för att bli mördarens nästa offer. Utöver utredarna från Gällivare förstärks polisstyrkan med hjälp från både Luleå, Umeå och Stockholm. Hundratals människor förhörs i hopp om att kunna lösa mordgåtan. En månad efter dubbelmordet börjar polisen intressera sig för en potentiell gärningsman som i medierna ska komma att kallas kroppsbyggaren. Den misstänkte mannen är från trakten och beskrivs som en våldsam individ. Enligt tips till polisen ska den misstänkte ha befunnit sig i närheten av mordplatsen kvällen den 12 juli tillsammans med 2 vänner. Enligt uppgifter som nått polisen ska mannen ha avslöjat skrämmande detaljer om händelseförloppet. Han ska ha beskrivit hur mördaren först ryckte upp tältpinnarna för att oskadliggöra paret, hur mannen mördades inuti sin sovsäck och hur kvinnan sedan mötte samma öde. Han ska även ha nämnt att en väska stals från tältet efter dådet. En detalj som endast polisen och gärningsmannen borde ha känt till. När kroppsbyggaren tas in på förhör nekar han bestämt till att ha något med morden att göra. Trots att han till en början har svårt att redogöra för vad han befunnit sig under mordkvällen, landar han till slut i att han varit i ett garage och meckat med en bil. Misstankarna kvarstår, men polisen kan inte hålla kvar kroppsbyggaren med enbart rykten som underlag. Utredarna är också fast beslutna om att inte låsa sig vid någon specifik gärningsman förrän utredningen kan presentera konkret bevisning som kan leda till åtal. Våren 1985 görs nästa fynd i utredningen. En man kontaktar polisen efter att ha hittat en bandspelare i Vittangi, drygt 10 mil från Gällivare. Han misstänker att den kan tillhöra det holländska paret eftersom den innehåller ett kassettband med nederländsk musik. Polisen kan snart bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om parets tillhörighet. Men trots teknisk undersökning går det inte att avgöra när bandspelaren hamnat på platsen och inga nya spår kan säkras som för utredningen framåt. Samma år inkommer ytterligare ett tips om en ny, eventuell gärningsman för dubbelmorden i Appijaure. Polisen har fått uppgifter om en norsk, 22-årig man som sägs ha ljugit om var han befunnit sig den aktuella tiden för morden. När polisen får veta att mannen är intagen för psykiatrisk vård i Norge ber de sina norska kollegor att hålla ett förhör. Men när polis väl anländer har mannen flytt. Efter sig har han lämnat ett meddelande med ett tydligt budskap. De ska aldrig få tag i honom levande igen. Rymningen gör att polisens intresse för honom sjuder och ett rikslarm går ut efter den flyende mannen. Trots den dramatiska vändningen svalnar spåret snabbt. Mannen kan snart presentera ett hållbart alibi för tiden då morden begicks och avskrivs helt från utredningen. År 1988, 4 år efter tältmorden, står utredningen fortfarande och stampar och en belöning på 250 000 kronor utlovas till den som kan komma med uppgifter som leder till att fallet klaras upp. Efter detta kommer flera tips in till polisen. Dock leder många av dessa ingenstans. Men så kommer det återigen ett tips gällande kroppsbyggaren. En uppgiftslämnare kliver fram och hävdar att den så kallade kroppsbyggaren har erkänt morden. Enligt bekännelsen ska han ha befunnit sig vid Appijaure med 2 vänner kvällen den 12 juli när ett häftigt bråk utbröt. I vredesmod ska han ha lämnat sällskapet och senare återvänt i mörkret för att hämnas. Bara för att inse att han i sitt ursinne attackerat fel tält. När han senare återvänder till sina vänner ska han ha haft en blodig kniv i handen och kläderna fläckade av blod. När vännerna krävde en förklaring ska han lugnt ha svarat att han just knivdödat en ren och att det var därifrån blodet kom. Kroppsbyggaren tas återigen in på förhör, men han nekar konsekvent och hävdar att hela historien är ett falskt rykte skapat för att sätta dit honom. Och trots de graverande uppgifterna står polisen inför ett stort problem. Tipsen bygger på rykten som har cirkulerat i lokalsamhället. Och utredarna lyckas aldrig säkert fastställa vartifrån de ursprungliga uppgifterna faktiskt kommer ifrån. När polisen försöker bekräfta historien möts de av tystnad. De utpekade vännerna vägrar att bekräfta att de ens varit vid sjön den natten. Utan teknisk bevisning eller vittnen som vågar berätta hamnar polisen i ett dödläge. Under de kommande åren nöter man vidare på spåret, men utan framgång. Först 1994, 10 år efter tältmorden, hålls det sista förhöret med kroppsbyggaren innan utredningen slutligen byter fokus. Samma år, 1994, kommer plötsligt ett erkännande från ett helt nytt håll. En redan morddömd patient på Säters rättspsykiatriska klinik i Dalarna har tagit på sig skulden för morden. Mannen, som går under namnet Thomas Quick, har under en av sina terapisessioner erkänt att han mördat det holländska paret vid sjön Appijaure 10 år tidigare. Erkännandet kommer en vecka efter att Quick dömts för ett helt annat, tidigare olöst mord på den 15 år gamle Charles Szymanowicz i Piteå 1976. Snart inleds förhören med Thomas Quick, och i ett av de första samtalen med polisen berättar han hur han tagit tåget till Jokkmokk och sedan cyklat 10 mil till Appiauri, där han den 12 juli 1984 mördat det holländska paret i sitt tält med en kniv. Han beskriver tältet som grågult och förklarar att han huggit paret omkring 10-12 gånger med sin kniv. Han beskriver det kvinnliga offret med långt hår och förklarar att hon varit naken på överkroppen vid attacken. Marius och Jannis tält var blått. De attackerades med nästan 50 knivhugg och Janni var fullt påklädd vid överfallet. Hon hade inte heller långt hår utan en kort stubbad frisyr. Förhörsledaren Seppo Pentinen, som inser att Quicks berättelse innehåller flera felaktiga uppgifter, frågar en misstänkt om han är säker på att han har begått gärningen, varpå Thomas svarar nej. Thomas psykolog, Birgitta Ståhle, förklarar sin patients felaktiga uppgifter som något hon kallar medvetna avvikelser. Hon berättar för förhörsledarna om de bortträngda minnena hennes patient har och förklarar att det är i terapin som hon har möjlighet att hjälpa Thomas att återskapa dessa undangömda minnesfragment. Med detta i ryggen fortgår förhören, parallellt med terapisessionerna på Säter sjukhus. Snart finns det ingen tvekan längre hos Thomas Quick. Det är han som har mördat det holländska paret. Snart börjar han successivt kunna återge uppgifter som stämmer väl överens med den tekniska bevisningen. I juli 1995 åker Thomas tillsammans med bland annat förhörsledaren Seppo Pentinen och terapeuten Birgitta Ståhle till Appiauri för att delta i en rekonstruktion av händelsen. Väl på plats har polisen förberett ett likadant tält som Janni och Marius ställt upp 11 år tidigare. En bil är parkerad på samma plats som deras, och i tältet har saker placerats exakt så som de låg när paret överfölls. Inne i tältet ligger 2 figuranter, i samma position som Janni och Marius tros ha legat innan de attackerades. En av utredarna på plats, Jan Olsson, har i efterhand beskrivit det hela som om Thomas Quick kom till ett så kallat dukat bord. Han har förklarat att det i vanliga fall vid rekonstruktioner brukar vara den misstänkte som får visa utredarna hur saker och ting ska vara, just för att kunna avgöra om personen i fråga talar sanning eller inte. När Thomas Quick kommer till den förberedda brottsplatsen får han genast ett kraftigt ångestanfall. Något som terapeuten Birgitta Ståhle menar är vanligt förekommande när Quick går in i en så kallad medveten avvikelse. En reaktion på smärta och traumatiska minnen, menar hon. För att dämpa Quicks ångest får han ett lugnande och ångestdämpande bensodiazepinbaserat läkemedel. När han sedan ombeds att angripa tältet och figuranterna där inne på samma sätt som han gjorde 1984, kastar sig Quick över tältet som genast rasar och börjar hugga. Utredarna kan konstatera att hans tillvägagångssätt inte stämmer med den tekniska bevisningen och rekonstruktionen pausas. Efter att ha samtalat med förhörsledaren Seppo Pentinen och fått hjälp att komma ihåg vad han tidigare sagt i förhör om gärningen är han redo att försöka igen. Och denna gången lyckas han mycket bättre. Rekonstruktion nummer 2, som anses stämma väl överens med händelseförloppet, blir också den enda som kommer visas upp i den kommande rättegången mot Thomas Quick. Ja, i den första versionen så hävdar Quick att han tagit tåget till Jokkmokk och därefter cyklat den sista biten till Appiauri. Men när förhörsledaren Seppo Pentinen väljer att testa namnet på en annan person som förekommit i utredningen, Johnny Farebrink, ändras historien drastiskt. Quick bekräftar omedelbart att han känner igen namnet och hävdar nu att Farebrink är en gammal skolkamrat. Den tidigare cykelresan byts nu ut mot en bilfärd tillsammans med Farebrink, Enligt den nya versionen ska de tillsammans ha anlänt till rastplatsen, där Farebrink sedan ska ha uppmanat Kvick att utföra morden i tältet. Ja, den här delen är lite märklig måste man väl ändå säga, och den kan också vara lite svår att förstå, men så här är det då att Johnny Farebrink är ingen främling för polisen. Hans namn har dykt upp redan i den ursprungliga utredningen från 1984 och han var bekant till en tidigare misstänkte kroppsbyggaren. När Thomas Quicks berättelse om att han cyklat till Appia och det visade sig vara fysiskt omöjlig så valde utredarna att testa om Quick kände till namnet Farebrink i hopp om att hitta den saknade länken i form av en eventuell bilförare. Och Quick nappade direkt och spann vidare på namnet. När Farebrink då, Johnny Farebrink, konfronteras så nekar han bestämt. Han säger att han aldrig ens har träffat Thomas Quick. Och för att reda ut de här motstridiga uppgifterna så anordnas ett konfrontationsförhör där de båda männen får mötas ansikte mot ansikte. Och Quick han håller fast vid sin historia och blir allt mer intim i sina beskrivningar. Han påstår att de inte bara är gamla vänner utan att de även har bastat ihop och utfört sexuella tjänster på varandra. En märkbart frustrerad Johnny Farebrink inser att Quick ljuger och bestämmer sig för att syna bluffen. Johnny Farebrink frågar Thomas vad han har för tatueringar på ryggen och benet. Motiven som han har på kroppen säger han att har man varit intim med honom så glömmer man inte de här motiven. Tatueringen på Farebrinks rygg föreställer den elektriska stolen och på benet så har han en revolver. Och Thomas Quick kan inte återge dessa tatueringar. Trots att Farebrink nekar så ses han fortfarande som en potentiell medgärningsman. Men det kommer att ändras. Det visar sig nämligen att Johnny vid tiden för morden 1984 skjutsat sin dåvarande fru till akuten. Och i en anteckning från sjukhuset om händelsen kan detta bekräftas. Johnny Farebrink har därmed ett starkt alibi och kan omöjligt ha varit med då Thomas Quick ska ha mördat paret 1984. När rättegången mot Thomas Quick startade i Gällivare tingsrätt står han åtalad för att som ensam gärningsman mördat Janne och Maurius den 12 juli 1984. I januari månad 1996 faller tingsrättens dom. Det har då gått nästan 12 år sedan morden i Appijauri och omkring 1200 personer har förhörts i utredningen. Trots att ingen teknisk bevisning som binder Quick till morden har kunnat presenteras av åklagaren menar Gällivare tingsrätt att det är utrett att Thomas Quick är skyldig till morden och påföljden blir rätt psykiatrisk vård. 12 år senare, i december 2008, skakas Sverige av Hannes Råstams dokumentär i SVT, Dokument inifrån. Där tar Thomas Quick plötsligt tillbaka samtliga erkännanden. Trots att han erkände 30-tal mord och dömts för 8 av dem, avslöjar han nu att allt varit en lögn. I dokumentären beskriver han hur den positiva bekräftelsen från terapeuter och utredare blev ett beroende. Ju fler fabricerade historier han levererade, desto mer uppmärksamhet fick han. Pressen att ständigt prestera i terapisamtalen blev till slut övermäktig. Enligt Thomas Quick föddes idén att ta på sig Appijauri-morden efter att en journalist ställt en öppen fråga om det var ännu ett av hans ouppklarade dåd. I Hannes Råstams dokumentär visas klipp från vallningen vid Appijauri. I en voiceover hör man Råstam säga: "Jag ser en förvirrad och drogpåverkad person som inte verkar veta vad han är." Hannes Råstams dokumentär avslöjar att Thomas Quick haft i det närmaste obegränsad tillgång till benzodiazepiner. Dessa narkotikaklassade läkemedel är starkt beroendeframkallande. Höga doser kan ha hämningslösa effekter på individer med låg impulskontroll och radera gränsen mellan fantasi och verklighet. Detta är något som kan ha haft inverkan på Quicks beteende och agerande under hans tid på Säter. I dokumentären granskar även Hannes Råstam den terapiform som Quick behandlats med. En expert på ämnet berättar att en vuxen person inte kan tränga bort traumatiska minnen på det sättet som Birgitta Ståhle menat att Kvick har gjort. År 2013 beviljar hovrätten för Nedre Norrland Thomas Kvicks resning för mordet i Appijauri. Och i maj månad samma år läggs åtalet ner och Kvick frias. Detta är en av de sista friande domarna av de samtliga 8 morden som Thomas Kvick tidigare dömts för. År 2002 bytte Thomas Kvick tillbaka till sitt födelsenamn, Sture Bergvall. I en intervju med TV4s Nyhetsmorgon från 2016 får han frågan om varför han till slut tog tillbaka sina erkännanden. Bergvall svarar då att han under 90-talet varit djupt drogberoende och att vändpunkten kom när en ny överläkare tillsattes på kliniken. Denne ska ha satt stopp för missbruket av de narkotikaklassade preparaten och i och med det blev Sture Bergvall nykter. Han förklarade det som att då dog Thomas Kvick och Sture Bergvall kom till liv. Samma år som Sture Bergvall frias från tältmorden tillsätter regeringen den så kallade Bergvallkommissionen. Deras uppdrag är att granska det massiva systemfel inom vård och rättsväsende som ledde till att en oskyldig man kunde dömas för 8 mord. I juni 2015 publicerades den 716 sidor långa slutrapporten som riktar förödande kritik mot hur utredningarna bedrivits och hur kritiskt tänkande fått ge vika för att vilja lösa gamla fall. Men för offren i Appijauri innebär rättvisan för Sture Bergvall att dörren slutligen stängs. Eftersom att mordet preskriberades 2009 kan ingen längre ställas till svars för dådet, även om en ny gärningsman skulle identifieras. Vem som faktiskt mördade det holländska paret den där julikvällen 1984 förblir därmed en av svensk kriminalhistorias största olösta gåtor. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Manusförfattare, Tove Wahlne. Klippare, Rebecca Hector.
Podplay, en del av Power Media.